Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Mattias, ni har inte träffats, va?
Det tror jag faktiskt inte att vi har.
Mm, jag har berättat om dig i din frånvaro här, Mattias.
Jag vet allt nu.
Det är bra.
Så är det.
Ja, vad kul och vad glada vi är att du vill vara med och snacka lite bostadsmarknad.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast vi gör om ekonomi, men kanske inte minst har vi en följetong för att lista ut hur går det för pappa Andersson att vara borta från dottern som är i USA. Hur går det, Mattias? Nu tar vi detta med en gång. Lever hon?
Ja, men det, jag är så glad att du är så engagerad i det här. Det betyder mycket för mig att du är det faktiskt, ska jag säga. Men, uh-huh. Jo, men det går jättebra. Nu har det ju gått några månader och... Det rullar på. Man hör mindre och mindre från henne, vilket är ju superpositivt bara. Mm-hmm. Fortfarande någon hemlängtan då och då, men inte alls på, liksom, som det var i början. För då längtar hon ju hem en hel del. Liksom. Men, och även jag såklart.
Dina svar indikerar att du tror att jag är intresserad av att höra hur det går för henne. Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av hur går det för dig. Det var ju det är den stora passionen. Att hon klarar sig, det var jag aldrig orolig för. Hur klarar sig Mattias då?
Nej, men det går jättebra. Ja. Det måste jag säga. Det är inte svårare än så. Det går bra och jag är stolt liksom. Ja. Och sen inser jag ju bara, jag har lyckats verklighetsförankra det här. Att, som jag tror jag sagt tidigare också, att alternativet vore ju mycket, mycket sämre. Det vill säga att hon skulle komma hem. Mm. Det skulle ju vara supertrist för henne framförallt. Mm. Och jag tycker det går skitbra. Och sen börjar man ju tänka så här, hur ska det bli när hon kommer hem och hur stor har hon blivit? Och det kanske skrämmer mig mer hur hon är när hon kommer hem än vad jag saknar henne nu. Därför att hon kommer ju förmodligen att bli bra mycket mer självständig, behöva pappa bra mycket mindre och sådär. Så det kan jag ju så här se att... Ja, hur ska det bli då? Och det oroar mig nog lite mer, att jag inte får liksom gosa med henne på samma sätt. Så vi får väl se.
Ja, men det där kommer jag när mina föräldrar tog mig åt sidan en gång och sa, vi känner inte igen dig längre. Och då tänker jag, det betyder egentligen, nu är du inte längre bara summan av mig och pappa. Nu har du liksom växt ut och blivit något eget här. Men när man säger det, vi känner inte igen dig längre, det är inte som att det är goda nyheter. Det är inte som att det är, så vi tog fram en tårta och sa grattis, du har blivit någon egen person, utan det är ju dåliga nyheter. Vad håller du på med? Vem är du? Var kommer de här tankarna ifrån? Så att jag menar, även om man intellektuellt kan förstå att frigörelse är kanon, så när man utsätts först, det är inte självklart att man, den processen behöver vara så himla njutbar. Men jag tycker du gör ett bra jobb.
Nej, exakt så.
Andas som vanligt. Ring mig när det krisar. Håll inte på att fylla smsa till henne, utan då skickar du till mig först och kollar och sådär.
Ja, det är bra. Jag lovar. Jag lovar.
Du, vi har ju en gäst i studion idag också.
Ja, vi har
som
det.
Som vi ska pressa på att presentera. Kan inte du göra det? För du gör det. Du gillar din cirkusgrej liksom.
Ja, men jag förstår inte vad du håller tjata om där. Alltså, det är inte dags för dig. Jag kör på här nu då.
Det.
För det här är en het potatis. Och den här heta potatisen har studsat runt i våran podd i 4 år. Alltså bostadsmarknaden. Den är ju, jag vet inte hur, att den alltid är så satans aktuell. Och inte minst nu. Så att därför så har vi då bjudit in, ja, alltså Mäklarsamfundets talarperson för allt det här. Som, är det någon som kan någonting om bostadsmarknaden, så är det ju då Joakim Lusensky. Varmt välkommen hit!
Tack snälla för det. Kul att vara här.
Uttalar jag ditt efternamn rätt?
Helt Lusensky. Korrekt. Ibland blir det Lusensky och Luseng och sådär. Lusensky det är 5 stjärnor på det.
Lusensky är mest korrekt, men Lusensky låter ju väldigt fint. Ganska småadligt sådär. Så
Lusensky, jag är inte helt, det är inte min favorit. Men, men det gick bra tycker jag.
Får lägga till lite Af-Lusensky.
Af-Lusensky,
Hörru du, hur het potatis är mäklarfrågan? När du hamnar på någon mingel, nu får jag tänka tillbaka till en tid när sånt förekom. När man faktiskt träffade människor. Hur många är det som är direkt så här, mäklarsamfundet, då har jag 16 frågor om det här. Eller är det en het potatis som vi påstår att det här med fastighetsmäklare och bostäder och budgivning och grejer är liksom någonting som är på varmans top of mind?
Ja, alltså korta svaret är absolut. I synnerhet tror jag i Stockholm, men också i många andra delar av landet. Visst är det så, och alla har en åsikt, alla har många frågor, funderingar. Och det är kanske inte så himla konstigt. Jag menar, svenska folket är ganska investerade i sina bostäder, och det är en sliten klyscha, men vi brukar ju kallas det mest bostadsintresserade folket, och det ligger någonting i det. Det är verkligen någon slags conversation piece i alla middagsrum faktiskt.
Men är det inte så att ungefär 2/3 av svenska folket äger sin bostad, har jag hört någonstans? Är det rätt ute där?
Ja, till och med lite drygt så. Så att vi har ju gått från ett land som har varit ganska mycket hyr din bostad till att man äger sin bostad. Ganska likt den väg som man har vandrat i Norge då.
Hur är jobbet som mäklare skulle du säga? Det är ju mäklarna du jobbar med. Du säljer ju inga lägenheter, utan du hjälper ju mäklarna i deras process eller allt vad det är. Eller hela skrået kan man säga.
Ja, så är det.
Vad kan man säga om skrået? Vad gör en mäklare och är en mäklare? Det är en sån fråga som alla tror att man vet svaret på, men det kanske man inte gör egentligen. Liksom.
Nej, men jag tror att man kan börja med att säga att det finns ju ganska många tydliga bilder. Många gånger nidbilder tror jag faktiskt också av vad en mäklare är och hur de ser ut och hur de beter sig och sådär. Sen kan jag känna att det är många gånger bilder som är tillhör det förflutna på många sätt. Va? Jag tror att en och annan får väl bilden av Kjelle Bergqvist i Mäklarna framför sig, och det är ungefär så långt ifrån verkligheten som man kan komma. Idag så är ju faktiskt nästan en majoritet kvinnor, och många är ganska unga. Dessutom så är man ju faktiskt välutbildad till skillnad från i många andra länder. Som mäklare då så måste du ha minst 2 år i högskoleutbildning, så det är en ganska stor skillnad. Sen vad gäller personligheterna, det är klart att många fastighetsmäklare är ju här och nu verkligen. Det ska hända snabbt och man kanske inte alltid är så tålmodig. Många har ju säljarpersonligheter, många av de som lyckas och blir hållbara i yrket ska jag säga. Absolut säljare.
Och det är väl inte så konstigt med tanke på att man jobbar ju på uppdrag av en säljare. Jag har en lägenhet, jag vill kränga iväg den för så mycket pengar det går så att jag kan köpa mycket villa för pengar i andra änden. Då vill jag förstås välja en mäklare som i första hand antar jag ser till att jag får så bra betalt som möjligt. Det är väl ändå det som, så kan man ha 100 saker som man vill att hur den där processen ska gå till. Men det som ändå är till syvende och sist det som kunden tittar på först är väl, tror jag att jag får bästa pris eller inte med den här mäklaren?
Jag skulle säga att det är 2 saker. Absolut, slutpris är ju jätteviktigt. Helt avgörande på många sätt. Men den andra delen är ju också någon slags... Ja, men det är egentligen det svåraste. För det handlar om förtroende och trygghet många gånger. För vad är mäklaren och vad gör mäklaren om man kokar ner det? Ja, men i grund och botten så handlar det om en person som faktiskt mer eller mindre agerar som en konsult. Tar dig i handen, lugnt och tryggt, guidar dig genom processen från ax till limpa. Det är en bra mäklarprocess i min värld i alla fall. Så trygghet är också en viktig aspekt. Sen är det ju lite spännande med det här köpar- och säljarperspektivet. För att det finns ju, tror jag, kan i alla fall inte komma på någon annan situation där en individ kan byta, ska vi säga, glasögon eller perspektiv så snabbt som i bostadsaffären. När du säljer, då har du ett antal objectives för ögonen. Men du är ju också köpare, förmodligen samtidigt eller ganska snart efter din försäljning. Och då är det helt andra saker man tittar på. Och det märks ju inte minst i relation till fastighetsmäklaren. Och jag tror att som säljare så är det liksom det är tryggheten och det är slutpriset. Det är viktiga delar naturligtvis. Men från köparperspektivet så, ja, då har du en helt annan ingång i det hela. Då vill du ha rätt mycket information från fastighetsmäklaren. Du vill ju naturligtvis att mäklaren ska vara tillgänglig dygnet runt för att du vill lägga bud eller ställa frågor eller vad det är. Så att man skiftar perspektiv ganska snabbt från säljare till köpare i vilken förhållningssätt man har till fastighetsmäklaren och vad som är viktigt. Och det tror jag också är liksom bra att få med här då, att den svenska mäklarrollen är ju faktiskt ganska unik om man jämför med många andra, både nordiska och andra europeiska motsvarigheter. För att mäklaren ska enligt lag vara en oberoende mellanman mellan köpare och säljare, men ska samtidigt också, eller får också samtidigt, ta hänsyn till priset. Så man ska alltså vara oberoende.
I allt utom priset kan man säga.
Så kan man säga. Och det är ju spännande. Och en utmaning många gånger.
Och så har vi haft det i Sverige länge. Jag menar, jag läste ju till fastighetsmäklare när den här kom som högskoleutbildning för många år sedan. Då var branschen verkligen annorlunda. Det var jag skulle påstå, mycket äldre män, mycket före detta bilhandlare som hade gått en kvällskurs och talat om, vilket oftast var ganska duktiga, men de kanske inte alltid hade den där breda kompetensen, och nu ser skrået helt annorlunda, mycket yngre människor och så vidare. Mm. Men då var det precis, redan då var det just det här att man är en oberoende part, liksom, man ska tillgodose bådas intresse i allt utom när det kommer till priset. Då är det helt enkelt det, så att mäklaren ska försöka se till att få det högsta tänkbara priset. Liksom, om det är det säljaren vill ha.
Samtidigt då, som det får ju inte gå ut över de plikter som man har som fastighetsmäklare i övrigt. Och då handlar det ju till exempel om då man känner till någonting eller borde känna till någonting som har med fastigheten att göra eller omkringliggande området som skulle ha en betydelse för en köpare. Ja, men då måste man ju faktiskt meddela det. Det tillhör god fastighetsmäklarsed. Så i den meningen så trumfar ju den plikten plikten gentemot säljaren att få högsta möjliga slutpris. Men det är klart att det är en svår balansgång som är, den är ju knivig.
Jag tänker att det också finns ett inbyggt problem här, lite likt när man åker typ till en turistort och ska käka på en sån här turistfällerestaurang, att det är som att det kommer nya busslaster med folk hela tiden, så man behöver inte leverera bra mat. Det är någon gång man blir matförgiftad, så är det ju när man är på de här liksom turisthaken, så det kommer nytt folk hela tiden. Och det är lite liksom, samma sak gäller när man säljer. Jag som säljare, jag ska sälja en villa. Sen är det klart vad de som köpte tycker om mig efteråt eller inte. Det är inte så jävla viktigt för mig. Det är viktigare för mig att jag får maximalt pris i min upplevelse. Från den tiden jag jobbade som mäklare upplevde jag att säljaren var beredd att både ljuga och skarva och undanhålla både gentemot mig och gentemot köparen i syfte att få maximalt med pengar. För man ska aldrig träffa den personen igen. Och som mäklare kände jag ofta en roll att så här, ja men vänta nu, det är ingen fyrarummare det här. Det här är faktiskt en trerummare och en städskrubb. Jag kan inte med mitt rykte gå ut och skriva fyra bara för att du tror att du får mer betalt då. Eller att säga att den här är från 70-talet när den är från 62, det funkar liksom inte. Eller att påstå att det inte är något störande ljud när jag hör ju här liksom hur tåget går. Mm. Alltså att, känner du igen det där att man som mäklare är ju en garant för, den mäklaren finns ju kvar och man kan ha åsikter om, medan man liksom som säljare är man ju hej då efter tillträdet. Liksom.
Ja, men det tycker jag är som en väldigt bra reflektion som vi gör där. För det är ju precis så att som mäklare så är du ju i bästa fall långsiktig på din lokala, oftast ganska begränsade marknad. Då är man, det är ju helt avgörande vad man har för renommé och vad kunderna säger om en. Så mäklaren behöver vara långsiktig i det avseendet, medan säljaren vill ju gärna helt enkelt casha in och checka ut såklart.
Men det har väl också förändrats, tänker jag, om man nu tittar på att nu får man ju också omdömen på ett sätt. Liksom alla mäklare, man lägger ju betyg och man kan ju ganska lätt gå in och titta på vad kunderna, både köpare och säljare, har tyckt om mäklaren, som gör att de, upplever jag nu, är väldigt måna om att verkligen vara seriösa och göra ett riktigt bra jobb. Sen tänker jag väl också att ansvaret har väl nu köpare och säljare märkt att det slutar ju inte för att man har skrivit på pappret, utan man har ju ett visst ansvar, och det här med dolda fel och såna här grejer. Så att jag vet inte, i min värld så upplever jag att det är, i takt med att det har blivit, att liksom hela marknaden har gått upp och att det är en het potatis, så upplever jag att man också blir granskad både som mäklare, köpare och säljare på ett annat sätt. Alltså på ett bra sätt.
Känner du igen den bilden?
Ja, men det gör jag absolut. Det var egentligen det jag tänkte att jag skulle fortsätta med. Att jag tror att det finns säljare som resonerar på det där sättet. Man tycker att man har incitament att bara liksom casha hem och dra vidare. Men är man lite långsiktig även där, så förstår man att det är lika bra att lägga alla korten på bordet, för att annars så har man en jobbig process efteråt potentiellt. Och det är ju naturligtvis inte heller så kul, för man har ju flyttat in i ett nytt boende, vill fokusera på det, man vill inte ha det där gamla. Så att det gäller för mäklare och det gäller för säljaren och för den delen också för köparen att diska av alla problem innan affären är klar. För det blir ju mer angenämt för alla långa loppet.
Men om man tittar på mäklarrollen så tänker jag att ni jobbar ju från branschförbundet förstås med att öka kvaliteten, titta på det för problem, liksom urskilja vem som sköter sig, inte sköter sig, hur man ska göra det bättre. Vad är de vanligaste sakerna som ni ser? Vad är liksom topplistan på grejer där kunderna inte är nöjda eller där det kommer in mest klagomål eller där det är mest frågetecken?
På fastighetsmäklaren?
På fastighetsmäklaren liksom.
Ja, nej, men det finns två sätt att besvara den frågan egentligen. Och det ena är ju att titta på vad får vi in för frågeställningar till mäklarsamfundet. Och vi har en tjänst som vi kallar för mäklarsamfundets kundvägledare. Det är något så omodernt som två duktiga personer som pratar i telefon hela dagarna med mäklarnas kunder. De pratar med ungefär 6 000 personer per år. Och det är ett antal ska jag säga, som har successivt ökat år efter år, så att det är ganska liksom, högt tryck ska jag säga på den telefonslingan. Och tanken med den tjänsten är att man som köpare och säljare ska kunna ringa in med frågor om hela förmedlingsprocessen och fastighetsmäklarens roll i affären och sådär, för att få vägledning, inte råd utan vägledning och information om vad som gäller enligt lag och praxis och sådana saker. Det är ju ett potentiellt inflöde och där förekommer det frågor om prissättning, men i de allra flesta fallen så handlar frågorna där faktiskt om fel och brister i bostaden. Alltså sådant som har uppdagats då efter att man har tillträtt bostaden.
Om frågeställningen är det mäklaren som ska vara ansvarig för detta eller är det säljaren eller var hamnar vi?
Det är en frågeställning som oftast också bottnar i att man har många gånger maxat sin belåning. Man kliver in och sen så pajar kylskåpet och man har faktiskt inte budget då många gånger för att byta ut det där. Det råkar ju ingå i köparens undersökningsplikt, men då undrar man helt enkelt vem ser ansvaret och vem kan jag klämma på pengar om man ska vara helt öppen. Så att det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det är ju naturligtvis att titta på fastighetsmäklarinspektionen. För det kan vara bra också för lyssnarna och ha koll på det. Att i Sverige är det ju så att vi har en statlig myndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklarna. Och det betyder enkelt uttryckt att om man upplever att mäklaren har gjort fel och man tar det med mäklaren och tycker att man inte kommer vidare där eller får ett svar som man inte är nöjd med där, då finns det en möjlighet att anmäla mäklaren till inspektionen, FMI. Och ytterst är det ju så att mäklaren kan ju bli av med jobbet. Man kan bli av med sin registrering helt enkelt och får inte vara verksam.
Det är så att det krävs alltså att man har en licens. Det finns ett mäklarkörkort, det heter inte så, men alltså som man behöver vara godkänt. Vem som helst kan inte göra detta och man kan bli avstängd från att göra detta och så vidare.
Så är det. Det finns ju utbildningskrav som man måste uppfylla. Sen får man inte ha någon kriminell historik och sådär. Så det finns ett antal krav som man måste uppfylla för att få sin registrering. Och först då får man börja förmedla bostäder helt enkelt.
Och den kan dras tillbaka om det är som att man gjort saker som inspektionen upplever som felaktigt. Hur vanligt är det? Hur många personer per år ungefär? Alltså jag fattar att du inte behöver sitta med staplarna. Är det en eller är det 100? Eller det hände en gång 1978?
Nej, jag skulle säga att det är... Som regel är det en bra bit under 10 varje år. Sen beror det lite på hur många mäklare som finns registrerade och sådär. Men någonstans 4, runt 4-5. Jag tror kanske att det var, inte helt 100 faktiskt, men jag tror det var kanske 3 eller 4 stycken då, som blev av med sin registrering förra året. Och det kan vara allt ifrån att man har kunnat visa att mäklaren på något sätt har gjort ett så allvarligt fel i sin tjänstutövning att man bedömer att de inte längre får och bör vara verksamma. Men det kan också många gånger vara rent ut sagt rena skitsaker, alltså administrativa frågor som inte har att göra med mäklarens tjänstutövning. Till exempel att man har glömt eller struntat i att betala den här registreringsavgiften till inspektionen. Om man då inte hörsammar, om de skickar mejl eller hör av sig och sådär, om man inte betalar så är man efter ett tag blir man avregistrerad. Så det förekommer också. Det behöver inte att göra med tjänstutövningen.
Ja,
men så ser ordningen ut. Så vi har liksom en polisiär ordning kan man säga, där tillsynsmyndigheten sköter tillsyn. tiden och har då liksom makten att faktiskt belägga en mäklare med näringsförbud, så kan man säga rent praktiskt.
Och vad är de vanligaste liksom klagomålen som kommer in där? Om man inte bara tittar på de som faktiskt blir utslängda men som kanske får en varning eller ärendet ändå tas upp. Vad är liksom klassiskt ärende?
Då kommer vi till min favoritfråga, vet du, nämligen lockpriserna. Mm. Det är ju alltid i topp, får man ju säga. Nu senaste statistiken, när man tittar på förra året då, som helhet, så var det väl ungefär 1300-1400 anmälningar som gäller då pris i marknadsföring, som de kallar det. Alltså lockpris i dagligt tal, om man säger så.
Och, lockpris är alltså när man går ut med ett pris som man redan från början vet inte ligger i linje med vad det kommer kosta i slutändan. Det står 4 miljoner, men vi vet, men man borde rimligtvis veta att säljaren kommer aldrig sälja för mindre än 6 miljoner eller 5. Alltså det här priset är bara för att få folk att komma och titta. Det har ingenting med vad det faktiskt kommer kosta i slutändan att göra. Är det som är beskrivningen på ett lockpris typ, eller?
Ja, men det skulle man väl kunna, man kan diskutera exakt hur man ska definiera lockpriset, men enkelt uttryckt kan man ju säga att om mäklaren med uppsåt och systematik sätter utgångspriser som är långt under det bedömda marknadsvärdet. Mm. Och inspektionen kan visa det på något sätt. Då är det frågan om ett lockpris och då kan det bli varnad eller värre.
Då måste jag fråga om detta om en gång, eftersom det är ditt favoritområde. Mm. Här har jag en åsikt.
Härligt.
Jag tycker nämligen att jag hittar lockpriser. Det tar inte så många minuter för mig att hitta lockpriser. Men ändå verkar det väldigt ovanligt att någon blir dömd för detta. För det är bara 4-5 personer som åker ut per år. Detta verkar ju vara ganska systematiskt. Jag var själv i bostadsmarknaden för inte så länge sedan. Jag skulle titta på en lägenhet och frågade om jag fick möjlighet för en förhandsvisning. Lägenheten kostade 6 miljoner och då fick jag frågan rakt upp och ner. Vad kommer jag vara beredd att lägga för att ens ska få komma på en förhandsvisning? Och då säger vi har inga problem att betala 7,5 ton. Alltså det är långt under vad säljaren vill ha för den här lägenheten. Så om det är i den priskassan ni tänker er, då kan jag inte ens boka in på en visning. Och då menar jag, sätter man ut den 1,5 miljon lägre än vad jag föreslår, och det jag föreslår inte ens tillräckligt för att jag ska komma på visning, då skulle jag kunna tänka att det hade jag kunnat skicka copy-paste till dig eller till myndigheten och säga, det här är ju bevisligen ett lockpris. De har satt ut ett pris som de rakt ut säger att det här är inte säljaren intresserad av, att någon kommer som är intresserad av att betala det här. Liksom.
Det är inte bra och så ska man inte göra. Så kan jag,
men ändå döms inte de här människorna, de är inte utslängda i drösar. För det måste du väl, eller känner du som, tycker du jag har fel i min analys att lockpriser är inte skitsvårt att hitta priser som ligger 20-30% under det man redan från början vet kommer vara slutpriset på bostäder?
Men jag skulle säga så här att det är klart att det förekommer, annars hade vi inte talat om det här och annars hade det inte varit ett fenomen. I vilken utsträckning det förekommer på olika marknader och sådär, det tycker jag liksom, det kan man verkligen diskutera. Min bild är att det kommer och går lite. Min bild är också att det är betydligt vanligare i liksom Stockholms innerstad och heta villaområden än ett fenomen som är aktuellt över hela landet. Verkligen så. Så att det är lite konjunktur och det är ganska mycket geografisk marknad. Men det är också, skulle jag vilja påstå då, i de fallen där det faktiskt förekommer systematiskt, en liksom osund kontorskultur, så kan man uttrycka det. Men det jag också skulle vilja komma till är att alltså alla har en uppfattning om vad ett lockpris är i någon mening. Och tittar man då på anmälningarna till FMI, så låg de 2020 runt 1300-1400 och då var det ju lockpriserna i topp alla gånger. Och då är ju det anmälningar. Och då ska man dessutom säga att ett genomsnittligt år i Sverige så görs det ungefär någonstans mellan 150 och 175 000 bostadsaffärer. Och det faktum att någon har anmält för lockpris är inte samma sak som att det faktiskt har varit fråga om ett lockpris eller att mäklaren har gjort fel. Det tror jag är rätt viktigt att ha med sig någonstans. Liksom, för att det är ju ganska vanligt, och det tror jag att inspektionen skulle säga också om man talar med dem, att det är, ska man säga, försmådda spekulanter som inte fick köpa, som är frustrerade och anmäler. Alltså i sin frustration någonstans så anmäler man, kanske varit med i 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 budgivningar. Man förlorar alla, man tycker att man har rusat iväg. För det förekommer ju bevisligen och har ju verkligen varit så under pandemin att vi har sett en hel del budgivningar som har totalt rusat iväg bortom vad någon hade trott var möjligt. Och ja, då anmäler man, och i något fall kan det ju handla om att det helt enkelt har varit ganska svårt och bevisa att man har satt ett så här lågt utgångspris med systematik. Och i ett annat fall kan det ju ha att göra med att det faktiskt inte är frågan om ett lockpris, utan att det var de förutsättningar som gällde vid de specifika förmedlingarna eller den specifika förmedlingen som gjorde då att priset rusade. Tittar man på det aggregerat, och det tycker jag liksom egentligen är det viktiga. Så man måste bara titta på hur ser det ut på totalen. Då har vi ju någonting som vi kallar för budeffekten. Och det handlar alltså om hur ser det genomsnittliga spannet ut mellan utpriset och slutpriset. Och det ligger, sett över ett antal decennier, så ligger det liksom någonstans mellan 4-7%. Och det tycker inte jag är så mycket på en auktionsmarknad med varor som är ganska ostandardiserade. Jag menar, du har ju liksom alla olika unika förutsättningar för varje enskild bostad och sådär. Men nu under pandemin så har den legat runt 10% på rikssnittet då, både för villa och bostadsrätter. Och jag tycker det är lite för mycket, men det är också ett tecken på en het marknad.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får ju bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Men apropå het marknad, som du säger, så är det ju, om man ska titta på, det måste ju vara fascinerande, häftigt, konstigt, märkligt. Ja, man kan hitta hur många ord som helst för hur bostadsmarknaden har varit de sista 20, men kanske framförallt sista 10 åren. Det finns ju ingen bransch, vad jag vet, någonstans, och framförallt historiskt i bostadsbranschen, så har det ju aldrig någonsin varit sån rusning på bostäder som det har varit nu. Och om man tar exempel till exempel, så vet jag att alltså, det har ju liksom varit otroligt lönsamt att bo. Och om man tittar på villor de sista 10 åren, så har det till exempel i Danderyd, så har villorna ökat i snitt med 2000 spänn per dag i värde. Det vill säga det har ju varit mer lönsamt att köpa en villa än att jobba. Tittar man på Solna så är det 1300 kronor. Och ska man kolla procentuellt sett på de sista 10 åren så har ju i Skellefteå till exempel så har ju priserna gått upp med 159% på 10 år för en villa till exempel. Och även små orter som till exempel Mjölby har 137%. Jag försöker komma till att det är en helt galen utveckling och det måste ju vara jävla häftigt att vara mäklare på ett sätt. Men jag tänker också den här oron för att liksom kommer det att hända. Jag menar på Irland så hände det ju slutet, jag tror det var 2007-2008 någonstans, som det varit en bostadskris. Vi som har varit med ett tag minns ju hur det var på 90-talet när det liksom havererade totalt. Och det stämmer ju, många har ju blivit liksom förmögna på att äga en bostad. Att man har kommit in i den här, liksom, i den här bubblan och man har lyckosamt gjort det. Men det kommer ju någonstans så måste ju det här. Men har vi sett i och för sig här under sommaren att det stagnerar lite grann på små lägenheter, priserna och sådär. Men någonstans så jag menar, och mäklarkontoren blir fler, de ökar. Som jag sa, det måste ju vara liksom häftigt, konstigt, skrämmande, märkligt. Hur känner ni kring att vara ändå i den här branschen också? Där man ser ju också att de som är köpare och säljare är ju vinnare någonstans hela vägen också. Det måste ju vara en kul dag på jobbet och veta att man kommer tillbaka 5 år senare och personen har blivit förmögen i princip på ett bo. Har du någon, jag skulle bara vilja höra din liksom reflektion på det här.
Ja, nej men det är spännande frågor och som sagt om jag har ett favoritämne i det här med lockpriser så är väl bostadsbubblan, finns den, min andra favorit. Så att det är kul att vi liksom hoppar mellan de två ämnena, man kan prata länge om det. Nej men om jag ska börja någonstans lite utifrån från din reflektion då ska jag säga så här att men det är klart att det har varit en exempellös prisutveckling och det kan vi säkert få lite tid för att snacka om vad den kommer ifrån så att säga, vad finns det för drivkrafter i den. Men samtidigt så måste jag som någonstans säga också att det där perspektivet, att man blir rik på att bo, jag ska liksom lite så vända mig emot det. För bevisligen är det så att prisutvecklingen har varit sådan att man har kunnat, ja, många lever liksom obelånat i sina villor och så idag. Men pengarna har du ju inte förrän du realiserar det. Och när du realiserar det så köper du oftast någonting som är större eller dyrare. Om du inte så att säga checkar ut och flyttar till en betydligt billigare marknad eller flyttar in i en billig hyresrätt om du lyckas hitta en sån, för jag vet inte var de finns. Då checkar du ut och cashar in. Men annars så när du realiserar den vinsten så ska du kliva in i ett nytt boende som förmodligen är dyrare, för det brukar vara så.
Fast du är ju ändå förmögen i det fallet ändå. Det är ju en förmögenhet som du har i ett värde. Jag är med på vad du säger, att om man inte realiserar så köper man nytt och sen kommer man inte kunna gå och köpa glass för pengarna. Men man har ju, skulle man vilja, så är det ju liksom en trygghet. Alltså att man har ju ändå byggt upp en förmögenhet. Och när man sen då, när barnen har flyttat ut så kan man ju då downsize, det vill säga man köper en mindre lägenhet när man blir äldre och man sitter skuldfri och det enda man har i princip gjort är att man har bott.
Mm. Ja, men visst är det så, alltså det har man ju, det brukar man ju tala om att historiskt sett så är det väl det säkraste sättet att få ihop ett eget kapital som vanlig löntagare, det är liksom någonstans att äga sitt boende och göra det tidigt och det är väl verkligen sant i Sverige så här långt, absolut. Men återigen, det ska realiseras. Så jag skulle nog egentligen snarare säga så här att den riktigt stora effekten på någon slags upplevd livskvalitet för de som har ägt sin bostad under en längre tid i Sverige och varit med i den här prisuppgången, det är ju helt enkelt att många av dem lever mer eller mindre obelånat. Räntorna är superlåga. De betalar ingenting för sitt boende. Och det tycker jag man ser, för sportbilarna har blivit fler. Det tror jag gäller ganska många delar av Sverige. Man har helt enkelt väldigt stora konsumtionsutrymmen för att boendet kostar ingenting. Och på det sättet så är man ju också mer förmögen i sin vardag, så absolut.
Det som är en annan effekt av detta är ju det som vi har pratat om i tidigare avsnitt, är att ingångsmöjligheterna på bostadsmarknaden blir ju allt svårare och svårare. De lönerna som krävs för en person att kunna flytta hemifrån i ett område där det inte finns hyresrätter, vilket ju i stort sett nästan är överallt om vi ska välja, är ju inte i linje med den lön man kan förvänta sig. Att de flesta som flyttar hemifrån och behöver en bostad, behöver en morfar eller en mormor, en farmor eller en farfar som har gjort den här resan och sitter med den där låga belåningen att faktiskt kliva in och hjälpa barnbarnen att få en bostad, vilket gör att det blir ännu mer klyftor mellan de som har släktingar som har gjort den här resan och de som inte har släktingar som har gjort den här resan. Så är vi inte på väg mot någon sån här ohållbarhetssituation där liksom bostadsklyftorna bara ökar och ökar och ökar? Du är inte här som politiker, men man kan ju ändå spekulera i den framtiden vi får, därför att nu är det ju snart så att det börjar bli omöjligt att flytta hemifrån liksom, med de här priserna.
Jag tycker det där är en jätteviktig fråga, och det är också någonting som vi arbetar med i vårt opinionsbildningsarbete, så det är allra högsta grad en fråga för mig, om man säger så. Det är också många, jag talar med många medlemmar till oss, inte minst i Stockholm, Göteborgs området där priserna är som högst. De säger ju det att tidigare, för bara 10-15 år sedan faktiskt, när man hade visning på en helt vanlig villa eller ett helt vanligt radhus i ett helt vanligt område i ytterkanten av staden, då kom det vanligt folk också. Lärare, sjuksköterskor, de finns inte där längre. De har inte råd. Och det är ju jätteallvarligt. Mm. Det är ju en del av det. Alltså familjebildare som faktiskt inte har råd att skaffa sig en helt rimlig, enkel, vanlig, genomsnittlig bostad. Och den andra delen av det är ju naturligtvis alla unga som inte har tillgång till någonting annat många gånger än en dyr och osäker andrahandsmarknad som verkligen är liksom ett riktigt B-alternativ för boende. Eller så får man bo kvar hemma. Och det förutsätter då att man har rika föräldrar.
Och det är det här, ja exakt, och det är det här som jag tycker är läskigt och skrämmande i det här. För om man ska dra ett annat exempel, så är det till exempel så här, om man jämför med ett företag, så brukar man ju prata om avkastning på eget kapital. Om man skulle titta på hur det var till exempel då före 2010, då kunde man ju liksom låna till en bostad utan att behöva lägga in en kontantinsats ens. Och på den avkastningen så är det ju liksom, alltså det blir en oändlig avkastning. Och tittar man då när man kunde köpa med 85% belåning till exempel, då det har ju ökat med över 5000%. Alltså avkastningen på sitt egna kapital då som privatperson. Ska vi inte krångla till det med termerna här, men det är ju helt, det är oslagbart liksom. Det finns ju ingen börs i världen som kan närma sig de siffrorna på sparande till exempel, eller på placeringar. Och någonstans så måste det ju bli förlorare här, precis som vi pratar om, de unga och de som kanske inte har så mycket pengar och de som faktiskt valde att inte gå in i bostadsmarknaden. Och visst, det kan man ju tycka att det var upp till var och en och så vidare, men det är ju inte det liksom. Och det är det här som skrämmer mig lite grann. Och då är min fråga så här, tror du, och återigen, nu är inte du, nu ska vi komma ihåg vad din roll är, men jag tänker bland dina kompisar, bland alla mäklare, inser man att det skulle kunna komma en bostadskrasch liksom, eller att det måste stagnera? För det blir ju någonstans när någonting blir overkligt, som den här branschen faktiskt håller på, eller har blivit redan, så brukar det ju någonstans ta slut liksom. Eller att det måste liksom hända någonting. Och inte för att vi har några vetenskapliga belägg för det, för det finns ingenting som pekar på att räntan ska gå upp. Det är ju ett tillgång och efterfrågan. Det kommer alltid finnas nu, inte minst med pandemin, om man har sett att man vill bo större och fritidshus och framförallt villor ökar. Så rent teoretiskt så finns det väl inget som säger det här än. Men magkänslan eller liksom den här sunda förnuftet, om man nu ska snacka om det, så borde ju det här spricka eller ta slut. Hur går snacket för er? Hur tänker man som mäklare? Kommer det hända och blir man orolig för sitt jobb liksom?
Men jag tror det beror väldigt mycket på hur länge man har varit med. Lite beroende på hur man ser på den frågan. Har man inte varit med annat än under väldigt goda år, så kanske det är svårt att se annars. Men vi ska också komma ihåg att det finns ju de som var med under 90-talet och sådär naturligtvis, som har helt andra perspektiv. Så det är nog svårt att ge liksom ett generellt svar för hur hela branschen resonerar om den frågan. Men jag tycker att den är så viktig. Så jag skulle vilja försöka liksom bottna och bena lite i den frågan i alla fall. Va? För att jag tror precis som ni båda är inne på, att det som man håller på att bygga här, det är ett riktigt, riktigt, kan man säga, en häxbrygd faktiskt för social oro i vårt land. För någonstans det här med bostad är liksom, om inte en rättighet, så i alla fall någonting som alla som gör rätt för sig i ett samhälle, betalar skatt, jobbar och studerar, försöker liksom göra sitt bästa för att bidra, kan förvänta sig eller borde kunna förvänta sig. Och om man ser då att politiken och samhället kan inte lösa de här problemen för mig, då skapar det, tror jag, en ganska stark så här, dissolution hos väldigt många. Och det är rätt intressant för att nu är den här en ekonomipodd, så då kan jag liksom tillåta mig kanske att sväva ut lite i det området. Det pågår just nu en hel del rätt intressant nationalekonomisk forskning som tittar på hur kopplingen mellan fallande och stagnerande bostadsmarknader och stöd för populistiska rörelser och rent av rasistiska rörelser i hela Europa, både Sverige, Storbritannien och Frankrike. Alltså hur korrelationen ser ut däremellan. Och man finner ganska starka samband mellan stöd för högerextremism och populism och stagnerande eller fallande bostadsmarknader. Och det är, ja, men det är någonting att hålla koll på, det tror jag verkligen. Sen så är det också så att när vi pratar om ungas möjligheter att ta sig in och prisnivåerna, då ska man vara medveten om att, jag är den första att säga att vi befinner oss på ganska hög höjd och det är rätt tunn luft där uppe. Men man ska också komma ihåg att en rätt stor anledning till att unga och förstagångsköpare inte kan ta sig in, det beror ju på hur kreditrestriktionerna idag är utformade. Och jag vill bara vara väldigt tydlig med det, att jag och den organisation som jag arbetar för tycker att det är sunt och viktigt att amortera på sina lån. Det är någon slags självklar utgångspunkt. Men man kan fundera på hur man har konstruerat de här restriktionerna som vi har. För tyvärr är det ju så att de, skulle jag säga idag, gynnar de som är på insidan och missgynnar de som är på utsidan. Och förstärker de här klyftorna som vi ser att bostadsmarknaden faktiskt driver fram så som den fungerar idag.
Mm. Sen har vi också en stor inlåsningseffekt, upplever jag, när vi pratar om äldre människor eller de har kommit, barn och flyttat hemifrån. Där är det många där, som jag säger, det finns ett kapital här, det är låg belåning eller nästan ingen belåning alls. Och då är svaret så här, ja men vi kan lika gärna bo kvar i huset, för att skulle vi köpa någonting nytt eller någonting annat så skulle det kosta oss mer pengar i alla fall. Det blir billigare för oss varje månad och stänga av värmen på undervåningen och låta det stå. Annat. Så det finns också en effekt att där det skulle behöva flytta in människor som lämnar sin trerumslägenhet och flytta till villan, ja, de villorna har kommit ut på marknaden, vilket gör att den som skulle flytta från ettan till trean inte gör det, och då finns det inga ettor och så finns det inga studenter. Så alltså det finns ju också en enorm inlåsningseffekt i hela marknaden. Men samtidigt kan vi inte, verkar ju inte som om kreditbranschen klarar att liksom utan regleringar och att låta detta pågå, för då verkar ju priserna rusa i taket i alla fall. Vi har ju dessa amorteringskrav grejer till trots ändå haft en sån otroligt rus på marknaden. Liksom.
Det är lite det som är min poäng. Nu var det egentligen två reflektioner eller två frågor till dig där, Charlie. Men jag tänker så här att vi har en rad kreditrestriktioner. Man kan ha olika uppfattningar om dem. Men det man kan vara helt klar över är att de har i alla fall inte lyckats dämpa prisutvecklingen. Och då måste man ställa sig frågan, om vi inte tycker att det här är en gynnsam utveckling, vilket inte jag tycker, och inte den organisation jag arbetar för heller. Det finns ingenting som heter evigt ökande priser, och vi ser ju de negativa effekterna av det. Men man måste då ställa sig frågan, ska vi ha fler kreditrestriktioner? Eller kan det vara så att man skulle kunna göra dem lite mer effektiva, utforma dem på ett annat sätt och få förhoppningsvis samma effekt? Sen är det ju naturligtvis så att, jag menar, kreditrestriktioner till trots så finns det mycket, mycket starkare drivkrafter som påverkar bostadspriserna i vad jag måste ändå säga är fel riktning om man tittar på det långa loppet.
Jag håller helt med dig, för ska man titta som det faktiskt sett ut så har det ju uppenbarligen inte fungerat. Och jag tycker inte man har märkt av att man slopade amorteringskravet nu under pandemin och sen, att man sen kopplar på det igen. Det har ju inte visat sig på marknaden, så uppenbarligen så fungerar det ju inte som det var tänkt.
Mm. Ja, men det där tycker jag, vi har faktiskt tittat just på den frågan, det här med det tillfälliga undantaget från amorteringsreglerna. Hur påverkar det marknaden egentligen? Jag pratar så mycket med våra medlemmar och sådär. Det alla säger där är ju att ja, men det hade kunnat haft en påverkan, och möjligen på marginalen finns det någon slags psykologisk effekt. Men faktum är att när det gäller nya bolånetagare, alltså förstagångsköpare då många gånger, då räknar ju banken ändå med det i den här kvar och leva på kalkylen. Så det spelar ingen roll. Så det är ju i grund och botten som att det har varit en extra subvention för de som redan är på insidan.
Mm,
så.
Exakt.
Och det var väl också syftet i pandemitiden att göra att människor som inte har samma inkomst fortfarande kan bo kvar. Det var väl egentligen inte syftet att hålla uppe budgivningen, utan det var ju inte ett incitament egentligen för att stödja bostadsmarknaden. Det var ju mer ett incitament för att stödja de hushållen som har höga fasta kostnader och sen blir av med sin inkomst.
Ja, möjligen så. Och skapa liksom en buffert, skulle man säga, också i konsumtions handlingsutrymme tror jag också faktiskt. Det fanns en sån tanke med det.
Jo, det gjorde det såklart. Men om vi nu ska titta då, avslutningsvis här nu då, så är det ju alltid spännande. Vad tror du? Och det här är inga som du behöver... Det här är liksom med all din kunskap som du har också i branschen och så här, så skulle det vara intressant att höra. Liksom, vad kan vi vänta oss av bostadsmarknaden nu under hösten, vintern, tror du?
Jag ska väl säga det här är ingenting man ska ta gift på helt enkelt, utan det här är fria spekulationer med den kunskap vi har idag.
Men om mamma ringer och säger så här, är det läge att köpa, läge att sälja, ska jag ta ett rum extra, ska jag köpa liksom för att hyra ut, vad säger hjärtat, vad är ditt råd?
Nej, men det första tycker jag är så här, man ska aldrig flytta i någon slags spekulationssyfte. Vi har ju väldigt få spekulationsköp i det här landet, nästan inga i den här marknaden skulle jag säga, även om det har varit annorlunda tidigare. Men jag tror det första är, man måste ställa sig frågan så här, ja, vad har jag för behov då? Har man behov av att flytta, göra en bostadsaffär, ja, men då ska man inte vara rädd för det. För det är ju trots allt så att vi bor ju, i synnerhet när det gäller liksom i villa och radhus, rätt länge i dem, i snitt ungefär 15 år. Och det förutsätter ju att relationen håller och sådär, så kommer man förmodligen bo där ännu längre. Mycket tyder på det. Så att är man långsiktig så skulle jag nog säga att man kan inte tänka i termer av när det är rätt att gå in eller kliva ur på marknaden. Det är precis som på börsen, det går inte att pricka det helt enkelt. Så har man ett behov, då tycker jag man ska göra sin affär. Men man måste försöka tänka på det ur ett lite längre perspektiv. Ja, nu är vi 3 i familjen. Vi kanske kommer att bli 5. Kommer det här duga då? Om man behöver tänka på... Ja, man är långsiktig med jobb och andra möjligheter i det här området och sådär. För det är ju också så att flyttar du till radhus eller villa, då blir du oftast kvar som sagt. Om man hoppas då att relationen håller och ungarna rotar sig och får kompisar och sådär. Så då gäller väl att tänka på det långsiktiga och inte försöka pricka på något sätt. Det är liksom egentligen det enda man kan säga. Och sen vad gäller utvecklingen här under hösten... Ja, jag tror att man ska vara medveten om att vi befinner oss på väldigt höga nivåer. Och det betyder att om vi ser en ytterligare inbromsning, kanske man skulle kunna kalla det, så tror jag att det i vissa läger kan liksom skapa ett negativt sentiment. Det skapas ju oro när man befinner sig på toppen på något sätt. Det behöver inte så himla mycket för att det ska sätta sig en negativ psykologi. Och det kan alltid hända. Men jag tror allt annat lika, och det är också med stöd egentligen i de medlemsundersökningar och så där som vi gör, att... priserna kommer att vara ganska stabila, men det finns tyvärr, får man nog säga, en rätt stor sannolikhet att vi också kommer att se ytterligare prisökningar, men i en lugnare takt än tidigare under hösten här.
Ja, det ska bli spännande att följa. Här kan man inte låta bli att följa. Fotboll kan man ju stänga av. Den här sporten är svår att stänga av. Den pågår i hur man än gör. Liksom.
Och man kan väl också tillägga att det är så att säga billig journalistik. Medierna gillar det, alla klickar. Och det upprätthåller ju naturligtvis vårt intresse för de här frågorna såklart.
Mm. Du, jag har en sista fråga om mäklarrollen. Vad tjänar en fastighetsmäklare? Därför att jag upplever att bland prata med unga människor att man liksom blandar ihop så här, fastighetsmäklare. Jag ska bli mäklare. Är det börsmäklare eller liksom bankcertifikat eller fastighetsmäklare? Jag vet, någon typ av mäklare. De tjänar mycket pengar som helst. Medan jag liksom har en bild av att den där yrkesgruppen kanske inte alls är den svenska höginkomsttagareliten. Det är min upplevelse från att nära mäklarbranschen förut. Att det är ett ganska vanligt jobb i det här laget. Men vad är er bild av? Vad tjänar en genomsnittlig medlem? Hur ser arbetstiderna ut? Om man sitter och tror att jag ska nog bli mäklare så slipper man jobba så mycket.
Ja, nej, men det är en bra fråga, och det är precis som du säger. Det finns ju en massa konstiga bilder av vad en fastighetsmäklare egentligen tjänar. Och det beror på en massa saker. Och jag tror också att vi i branschen har lite oss själva att skylla när det gäller den bilden.
Eftersom man säljer att man är bra på att få höga priser och att man är förtroende, så är det ju viktigt att man kommer i den där mässan även om den är på avbetalning. Varumärke är allt för en mäklare på något sätt. Liksom.
Och ja, men det är liksom en framgång kan ju då mätas i en klocka. Och det finns säkert också så att man vill visa för sina kollegor att nu går det bra. Och så att det, absolut, det finns ju många sådana individer såklart. Det är ju en säljarkultur, det ska man ju ha med sig. Då är det ju liksom tydliga symboler för att visa sin framgång många gånger. Men verkligheten ser lite annorlunda ut, så får man verkligen säga. När vi gör våra medlemsundersökningar så ser vi, och så här har det varit under ganska många år, att ungefär 39% av våra medlemmar tjänar någonstans mellan 300 000 och 500 000 kronor om året. Och det kan man säga, det är ett ganska stort spann. Det är väl kanske det första, någonstans mellan stor skillnad att tjäna 300 000 och 500 000. Men jag brukar säga så här, att, ja, men tänk dig ungefär som en lärare på gymnasiet, där någonstans. Men lägg då till att du jobbar faktiskt galet mycket för de pengarna. Det är ju naturligtvis helgerna och visningarna, det är mycket kvällar. Du har ett krav på dig att vara tillgänglig nästan dygnet runt. I synnerhet i en sån här marknad så har ju kunderna av sig när som helst. Och du måste ju, för att sätta mat på bordet, faktiskt nästan alltid ta de där samtalen. Eller befinna dig i dialogen hela tiden.
De flesta jobbar på provision, så att man har också då osäkerheten att även om man tjänar mycket vet man inte när man tjänar nästa gång. Och sådär, va?
Så är det. Det är svårt att skapa en överblick. Och precis som du säger, skulle säga att det är ungefär dryga 65, nästan 70% av framförallt de unga som går på 100% provision. Och då är det ju ingen affär inte betalt. Jobbar man nästan hela tiden. Så att för de allra flesta så är det ett väldigt tufft yrke med inte alltid stora möjligheter att tjäna mycket pengar. Sen finns det ju naturligtvis oerhört framgångsrika fastighetsmäklare som har tjänat väldigt mycket pengar. Och det är klart att de, för många som drivs av den typen av drivkrafter, ja, men de blir ju förebilder såklart. Så det är klart att det är fortfarande så att med det system som man har med huvudsakligen provisioner och sådär, så finns det ju möjligheter att tjäna väldigt mycket pengar, men det är långt ifrån alla som gör det. Och jag tror också att sanningen faktiskt är att många unga människor som kommer in i branschen inte alltid har en tillräckligt tydlig bild av vad yrket faktiskt innebär rent praktiskt och konkret.
Hur då menar du då? Hur skiljer sig deras förväntningar mot vardagen?
Men min upplevelse är väl först och främst att, och det ligger kanske också lite i säljarmentaliteten, men man är övertygad, man vet, man har fått höra det där, det är tufft och det är jobbigt, men jag är jäkligt bra, jag är jäkligt mycket bättre än alla andra, så att det kommer gå bra för mig. Det är nog det första, och sen är det ju så att det är en rätt stor skillnad mellan skolbänken och den praktiska verkligheten där ute. Jag tror att det är svårt att förstå vilken konkurrenssituation som man hamnar i. Och det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö, våra storstäder, utan det ser ju ut så stora delar av landet, nästan överallt skulle jag säga. Och jag tror att det är svårt att liksom fatta det när man befinner sig i en studiesituation, hur tufft det verkligen kan komma att bli. Och det kan komma som en kalldusch för många.
Jättebra. Ja, där får vi sätta punkt för idag, tror jag.
Superintressant snack. Mm. Jag tycker också det. Ja, men det väcker mycket tankar också. Jag tycker det var jättebra, Joakim. Och bra input och superstort tack för att du kom. Och hoppas att vi kanske kan få tillbaka det här om ett halvår, ett år, så får vi ta pulsen igen då och se hur det blev.
Precis, hur blev det egentligen? Får man se om jag behöver ta det här giftet eller inte? Liksom.
Men det,
Nej, men jag tycker också det är jättekul frågeställningar. Och menar, från mitt perspektiv också bara viktigt att få prata om mäklarrollen och göra det på ett sätt som är... Alltså, inte behöver vara så regisserat alla gånger, utan det är liksom, det där är synnerhet det sista, liksom, hur tufft det faktiskt kan vara. Liksom. Det, jag vet inte, hur länge mäklade du?
Jag mäklade bara i, jag tror att det var 3 år. Mm. Sen tröttnade, nu ska jag låta så gubbig som det är. På den tiden fanns ju knappt mobiltelefoner annat än installerat i diverse bilar. Och att då behöva sitta och åka ut i Årsta havsbad för att visa lägenhet för någon på ens enda lediga lördag som sen inte ens dök upp, utan jag fick åka tillbaka 2 timmar senare och sen kontraktskrivning och sen sitta på kontoret och svara i telefon. För mig var det inte värt pengarna, även om jag tjänade bra med tanke på hur ung jag var, så konstaterade jag att jag kunde börja jobba som försäljningschef på en tidning och få dubbelt så mycket pengar för att gå hem klockan 5, och sen visste jag när precis när pengarna kom, jag var belåningsbar när jag skulle köpa min lägenhet och andra saker.
Och där får man väl, om man ska bara vara helt ärlig, så får man väl också säga att ja, men bara liksom mediesäljare i den mån liksom en sån kategori fortfarande finns kvar. Mm. Bara där har man ju faktiskt också kommit längre med trygghetsfrågorna. Så. Mm. Och det tror jag också är så här, vi kommer inte in i det, men jag tror att det är nästa front på något sätt. Unga fastighetsmäklare bildar ett fackförbund och kräver garantilön. Det blir spännande att se.
Mm. Ja, härligt. Och ni som lyssnar, har ni frågor om detta som tycker så här, fan, frågade han inte det där, eller nu blir jag den här följdfrågan, skicka dem till oss, så lovar vi att vi ska samla upp dem, och antingen så bjuder vi in Joakim igen, eller så gör vi ett eget försök, eller så ringer vi upp honom. Vi brukar försöka få svar på alla frågor vi får in. Och gör man, om man vill ställa frågor till oss, Mattias, hur gör man då?
Man skickar ett mejl förslagsvis till charlieochmattias@gmail.com. Svårare än så är det inte.
Nej. Eller så går man bara in i Klarna-appen och trycker på oss på inspiration. Finns det ett färdigt frågeformulär där du kan ställa frågor direkt till oss? Vilket
som kan man också göra. Toppen. Tack så mycket, Joakim. Tack, Charlie. Och tack för alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Podplay.